Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Pratbart här på Café Rival och ett särskilt varmt välkommen till våra gäster idag, Margareta Neld på Neld International Consulting och Louise Torstensson på PwC. Jättekul att ha er här. Vi har ett spännande samtal framför oss. Vi ska prata om mångfald i styrelsen framför allt, som är dagens tema. Men innan vi går in på temat så tänkte jag be er att presentera er själva, berätta lite vilka ni är. Margareta, du kan väl börja. Vem är du?
Ja, jag arbetar idag med styrelseutbildning för kvinnor därför att jag vill att det ska komma in fler kvinnor i styrelser. Jag förmedlar även kvinnor till styrelser. Och på annat sätt jobbar jag också med mångfald genom att jag arbetar med att hantera kulturella skillnader i företag. Och mycket också med ledarutveckling, så att jag rör mig i de här sfärerna, höga chefer, styrelser och försöker påverka utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Spännande.
Och jag har en bakgrund inom human resources-området och ledarutveckling och jobbat med de här frågorna kring ledarskap och utveckling av chefer i många, många år.
Tack. Och du Louise, vem är du?
Jo, jag är nyexaminerad civilekonom sen sommaren 2013 och jobbar nu på PwC med revision av finansiella företag. Under studietiden så satt jag under 2 år som trainee eller praktikant i en bolagsstyrelse, relativt stort företag, och så satt jag även i styrelsen för studentföreningen på universitetet där jag gick.
Och vi tycker det är jättekul att du är här, för det är just för att du har ett helt annat perspektiv och att det kändes viktigt att få in en person som kan företräda de som inte är så vanliga i styrelsen.
Ja.
Och som kan ge det perspektivet. Så varmt välkommen.
Tack.
Och jag tänkte inleda med att prata lite om temat och varför vi har valt det och vårt perspektiv på det. Vi ska alltså prata om styrelse, sammansättning och rollen som styrelsen har för att styra ett företag. Och det här är ett väldigt hett ämne. Det skrivs nästan dagligen om det. Och det som skrivs är oftast att det är en väldigt liten ankdamm, att de som sitter i styrelsen är en liten, liten klubb som ser ungefär likadana ut. Typ exempel från media är att det finns fler Johan i en styrelse än vad det finns kvinnor till exempel. Och det är väl så det ser ut framförallt i börsbolagen, att det är en väldigt stereotyp grupp, de ser likadana ut. Och all forskning visar att mångfald ger bara en massa fördelar, både ekonomiskt och på alla andra plan. Dessutom så tänker vi så här att styrelsen faktiskt får en allt mer viktig roll i och med att vi behöver bygga företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi behöver bygga värderingsdrivna företag. Och de som sitter längst och har möjlighet att påverka de här frågorna, det är ju faktiskt styrelsen. Och då blir mångfalden ännu viktigare. Så det är vårt perspektiv på den här frågan. Och vad tycker ni då? Ja, du börjar Louise. Hur ser du på mångfaldsfrågan och styrelsens roll och ansvar?
Det är en ganska svår fråga egentligen. Jag kan tycka kanske att styrelsen ska spegla verksamheten i företaget. Och genom det så blir det kanske på något sätt någon form av mångfald i styrelsen. Ja, och sen så olika erfarenheter gör ju kanske också i styrelseledamöterna gör ju kanske också att det blir mångfald. Om inte alla kommer ha samma bakgrund så tror jag kanske att diskussionen i styrelsen och besluten kan bli bättre för företaget.
Vad säger du, Margareta?
Jag skulle vilja lägga till en dimension ytterligare. Jag tycker de här frågorna är superviktiga och jag håller helt med det du säger. Men jag skulle vilja också ta in ägarnas roll i det hela. För att det är ju någonstans där det börjar. Och hur ägarna ser på sitt företagande och vilka värderingar de har. Och det tror jag blir jätteviktigt i framtiden. Och någonstans så att ägarna speglar också sitt urval av styrelseledamöter kring de här frågorna. Som du säger, idag är det ju viktigt att ett företag också har koll på etik, moral, mänskliga rättigheter, hållbarhet som du säger. Alla de här frågorna kan ju också vara avgörande för ett företags överlevnad. Så att jag tror också ägarna behöver fundera på sin roll och sin etiska kompass. Och tänka kring hur de ska tillsätta styrelseledamöter. Och sen i nästa steg då att styrelsen verkligen har den här, som du säger, långsiktigheten och gör det ägarna vill. Mm. Men jag tycker någonstans så är det ju både ägarens ansvar i första hand men också sen naturligtvis styrelseledamöternas ansvar att ta ansvaret och driva företaget utifrån ägarnas ambitioner och omvärlden såklart och det som händer runt omkring. Och där tycker jag det är en överlevnadsfråga idag att verkligen ha kompetenta styrelseledamöter och då kan man inte bara välja sitt eget nätverk i första hand och titta vem sitter bredvid mig, vem har suttit i en styrelse tillsammans med mig och så vidare och vem har vi pluggat tillsammans med eller gjort roliga saker ihop med. Utan här får man verkligen tänka professionellt. Om jag är en tekniker då kanske jag behöver ta in någon som är någon tvärt emot mig själv. Alltså tänka hela tiden och våga det. För jag tror att det här är också en fråga om mod. Att våga utmana sig själv och ta in någon som inte är som jag. För det här är någon slags bekvämlighetszon man har och det är mänskligt. Men jag tror framöver för att vi ska få tillväxt i det här landet så måste vi vara modiga och våga ta det här klivet. Och tänka, vem behöver jag i mitt företag för att vi ska kunna ta det här företaget vidare?
Ja, jag reflekterar att alltså du säger att det här är nödvändigt för överlevnaden. Att man måste ha en styrelse som dels representerar de som jobbar där, dels förstår marknader och kunder och så vidare. Men vad är det för skifte som har skett som har gjort att det har fungerat att ha den här enfaldiga, om jag får uttrycka mig så, styrelsesammansättningen tidigare, men att det inte funkar längre?
Ja, jag tror att det kan bero på lite olika saker, men en sak är ju att vi lever i en global värld idag. Vi har ju helt andra krav utifrån, vilket gör också att jag tänker på kompetens i styrelser. Och nu talar jag då för kvinnor. Kvinnor är oftast mer utbildade och har också väldigt mycket utländsk erfarenhet, språkkunskaper och så vidare. Och i den internationella konkurrensen måste vi ha den bästa, absolut bästa kompetensen i styrelser. Och då kan vi inte gå på kompisar, utan då måste vi gå på kompetens. Så att det är en del i det hela. Vi lever i en helt annan värld idag där vi inte kan bara gå på våra vänner och ja, vi hjälps åt lite så här. Nu raljerar jag lite, men ändå. Så det tror jag är en faktor. Och sen är det ju större konkurrens idag överhuvudtaget. Så det tänker jag. Och sen tänker jag på Louise som företräder en yngre generation. Att vara medveten om vad som händer i den. Jag menar, det tycker jag det är ett måste i en styrelse. Och varför inte ta in en som företräder den generationen?
Kan inte du berätta lite, Louise, det här med att vara trainee eller praktikant i en styrelse, hur du upplevde att det var? Jag föreställer mig i alla fall att du särskilde dig från resten av de som satt i rummet kanske.
Ja, alltså, rent praktiskt så är den första skillnaden mellan mig som praktikant eller trainee mot de andra styrelseledamöterna är att jag inte har något ansvar för de besluten som tas och jag är inte invald i styrelsen. Utan jag är där som hade förtroende av ägaren och ordförande. Av styrelsen att vara där och skriva på sekretessavtal och så för att rent praktiskt kunna vara med. Men det jag kunde kanske bidra med, om man jämför nu den styrelsen som jag satt i, var väldigt, det var mångfald i den, det var både kvinnor och män, det var olika åldrar, olika bakgrund. Så det kanske var ett praktexempel som jag kom in i, vilket gjorde att jag kanske inte kunde bidra lika mycket som jag hade gjort kanske om jag kom in i en styrelse med bara män i 60-årsåldern. Men det jag kände att jag kunde bidra med var, vi pratade mycket nyrekrytering. Och jag som direkt kom, eller då pluggade och gick på universitetet, kunde ju ge mitt perspektiv på hur jag gör när jag söker jobb. För det var nyexaminerade studenter eller personer de behövde till det här företaget. Då kunde jag berätta, ja, men hur skulle jag göra? Hur skulle jag tänka? Sen pratade vi mycket om hur man profilerar sig som företag. Sociala medier, hemsida. Och det, då kände jag att jag kunde bidra, att jag kunde ge min bild. Vad tänker jag på när jag går in på en hemsida? För det kanske är de yngre som hemsidan kanske inte riktas till, men som man kanske behöver utveckla hemsidan för, exempelvis. Sen var det vissa frågor där jag inte hade någonting att bidra med vad jag själv kände, men jag fick väldigt bra respons av ordförande och ägare till företaget. Så jag tror ändå att jag kunde bidra med så pass mycket att de ville ha kvar mig i 2 år.
Det är jätteintressant, för jag tänker, det är ju precis det du säger, tror jag, att det låter som en ganska mogen styrelse att faktiskt våga ta in någon på det sättet i den form av roll som du fick. Men att det säkert är ett väldigt underskattat sätt att ta in en person i en styrelse. Att låta någon, precis som du säger, kanske inte ha något formell roll eller att kunna ta beslut. Nej. Men däremot att få ha någon som ett bollplank är ju fantastiskt. Alltså, tänk hur värdefullt det skulle vara för alla bolag egentligen att ta in sin målgrupp, sin kundmålgrupp rakt in i styrelserummet och kunna använda som bollplank. Om nu tröskeln är så hög att det är, som du var inne på Margareta, att det krävs mycket mod för att faktiskt ta det där klivet. Om den där tröskeln är så hög, ja, men testa lite då, men inte hela vägen, för att börja förstå att det finns någonting här också. Ja. Som man faktiskt rent praktiskt kan ha nytta av, att det inte är något symboliskt värde att ta in en ung tjej, utan att det faktiskt är ganska smart att göra det. För att du får jättemycket kunskap och inte att undervärdera det. Vad säger du, Margareta? Är det här ett sätt kanske att sänka den där tröskeln, att skapa lite mer mod? För att det är ju så att vi är ju inte direkt omedvetna om den här frågan, som precis som Helena sa inledningsvis, det skrivs ju om det dagligen och pratas om dagligen överallt. I alla branscher, i alla delar av landet, i hela Europa. Varför är det så trögt?
Jag tror att det här är en jättebra metod som den styrelsen använder där du satt, Louise, att ta in dig som adjungerad, för att någonstans så tror man att det är styrelse eller inte styrelse. Jag menar, det finns ju varianter. Man behöver ju inte ens ha en styrelse. Man kan ju ha ett advisory board. Och då kan man ju ta in olika personer och testa dem och kolla, funkar vi ihop? Bidrar de, vilket de säkert gör, det är jag övertygad om. Så att man kan ju också ha lite flexibilitet i det här. Men jag tror att ägarna inte riktigt hinner eller orkar tänka på hur ska jag göra? Och där tror jag återigen att ägarna, jag säger kanske stöd eller hjälp, de behöver kanske ett bollplank redan i de här funderingarna. Och då är jag inne på den här frågan med valberedningar. Eller ja, vad man nu kan kalla det för. Kloka, bra personer som kan hjälpa ägarna att hitta lämpliga styrelseledamöter. Men en bra valberedning, och det vet vi att de flesta små och medelstora företag har ju inga valberedningar, utan det är ägarna själva eller det är en kompis eller ordföranden som hjälper till att hitta nya ledamöter. Men om man har någon mer professionell valberedarroll, så skulle ju den personen kunna hjälpa ägaren i de här diskussionerna och bolla idéer redan där, tänker jag. Så vi börjar lite grann tillbaka
utanför
till
styrelsen,
ja, utanför styrelsen. Ja, och där ägaren får de här små tipsen. För jag tror inte många tänker på det här sättet. Och tänka, ja, men vi kanske ska ha en grupp som är styrelse som har det här formella ansvaret. En annan grupp som är referensgrupp eller advisory board. Vi kanske vid vissa tillfällen ska adjungera personer till styrelsen, därför vi behöver just den här kompetensen. Och någonstans ha lite olika varianter för företagets bästa. För det är ju ändå det vi pratar om. Hur ska det här företaget växa? Hur ska det här företaget ta sig fram? Och där, så det skulle kunna vara en variant. Och där tror jag också ägaren behöver utbildning i hur de ska tänka, eller ja, form av bollplank, mentor, coach. Jag vet inte vad man ska kalla det för, men någon slags professionell person som finns vid sidan om ägaren skulle kunna vara en lösning.
Det låter ju som en roll som saknas. Dessutom låter det på mig som att vi sitter väldigt mycket fast i norm om hur saker går till. Och hur man hittar ledamöter till sin styrelse och vilka som ska sitta i styrelsen. Och allting som omgärdar styrelsearbetet är väldigt normstyrt. Och vi verkar, om jag generaliserar då, vi alla verkar ha svårt att titta utanför den normen. Men hur bryter man det då? Hur blir man inspirerad och hittar nya sätt och upptäcker de här möjligheterna? För det är precis det du säger, att det finns enorma möjligheter för alla företag att hitta kraft, få nya idéer, bli mer innovativa och så vidare.
om man får in idéer, tankar från andra människor som inte är som jag, som inte alls tänker som jag, som inte har mina erfarenheter. Det är då man växer, det är då det händer saker. Men hur tar vi oss utanför normen? Vad är viktigt för att det ska ske en förändring?
Jag tror ju på förebilder. Att de som, till exempel där Louise, jag råkar ju känna både ordföranden och ägaren där, och jag menar, i det fallet så tycker jag att det här ska vi berätta mer om. Som till exempel idag i det här programmet. För jag tror att ägaren behöver se någon annan ägare som har gjort den här resan.
Ja, precis.
Och då vågar man själv ta klivet.
Mm. Det gick bra för den andra personen och då kan det gå bra för mig med.
Precis, precis. Och sen är det, tror jag också så, att i media så är det ju väldigt mycket börsbolagen som man speglar. Och där känner inte små och medelstora företag igen sig. Och då låter de den debatten vara där och sen så kör de sitt eget. Så att, jag tror att man genom media och olika sätt, böcker, skrifter, kan berätta om den här resan som man kan göra.
Ja, lyfta fram de goda exemplen.
Ja, det tror jag.
Inspirera, förändring genom inspiration.
Tala om nyttan och varför och fördelarna.
Just det. Jag håller helt med dig, och det är väl lite så vi resonerar, lyfta fram de goda exemplen både i den här podcastserien som vi gör och även i vår bok Lycklig lönsamhet, där vi lyfter fram de goda exemplen som har modet att våga göra lite annorlunda, bryta normen och testa nya saker, kanske trycka fram gränserna ännu mer och förstår att det där är någonting positivt i 9 av 10 fall, att det händer bra grejer om man vågar göra det. Men vi pratar också väldigt mycket om beteenden och de beteendemönster och vanor. Det här handlar ju väldigt mycket om det, tänker jag. Att det här är ju invant beteende att resonera på det här sättet när man ska rekrytera in någon i en styrelse till exempel. Att man vet, som du säger, man vet inte riktigt att man kan göra på ett annat sätt. För att man har inte haft en diskussion eller erfarenheten och ännu mindre skulle jag säga att det finns i media. För man ser en ganska skev bild av debatten faktiskt i media. Men jag blir lite nyfiken på yngre personer nu när vi har med oss en ung skarp tjej här som har en fantastisk erfarenhet. För jag tänker, det är ju inte helt självklart heller när man är ung och kanske inte ens färdig med sin utbildning att man vågar ta en sån roll. Att det kan kännas lite stort och läskigt till och med kanske för att man inte har någon erfarenhet. Man har inte knappt haft ett jobb än ute i näringslivet. Kan inte du berätta lite om hur dina tankar gick innan du tog det här traineeplatsen eller uppdraget? Och kanske lite grann om du har några reflektioner kring dina vänner eller andra studenter du har träffat under den här tiden. Hur de resonerar kring styrelsen och vad de, om de tycker att det är spännande, intressant, att de vill komma in och få påverka på den nivån i företag. Eller om de känner att ja, men det där ska jag göra sen. Lite tankar kring det.
Jag var nog inte helt säker riktigt på vad det gick ut på när jag sökte till det här programmet. Vi började med att ha en heldagsutbildning med styrelseakademin, så då fick jag ändå ganska mycket kännedom om lite hur styrelsearbetet ska fungera på pappret. Och då hade jag under ett år tidigare suttit i styrelsen i studentföreningen. Och den här praktexemplet då som vi fick lära oss, som är kanske det mer så som det går till i bolagsstyrelse eller i verkliga styrelser, det var ganska stor skillnad mot hur det gick till i studentföreningen, kan jag säga. Där var det mer att man skrek, den som skrek högst, den fick det som den ville. Och jag kände kanske redan där att det var kanske inte så här det ska gå till. Det är nog inte den här så ett styrelsearbete funkar och så man ska fatta beslut. Så det var nog därför jag ville söka och ville vara med i det här projektet. Och när jag första mötet så visste jag nog inte heller riktigt vad jag skulle förvänta mig att få bidra med. Jag tänkte att jag skulle sitta tyst hela mötet och jag hade läst på. Jag vet inte hur många gånger jag hade läst det styrelsematerialet. Men sen fick jag ändå frågor och jag kände att jag under diskussionens gång kunde också flika in med saker. Och sen följde det sig naturligt att jag började promota det här. Men bland mina vänner så är det väldigt, väldigt få som ens var intresserade av att söka. Året efter när man kunde få vara med på det här programmet. Det är ganska många som inte verkar vara överhuvudtaget intresserade av styrelsefrågor. Jag tycker att det är roligt att se hur företaget styrs och leds liksom från toppen. För det är en styrelse som ger direktiven till vd:n och som sedan ger direktiven till resten av bolaget. Och den kedjan är ju ändå vad som kommer påverka mig i slutändan, även fast jag jobbar på botten. Men ja, nej, av mina vänner var det inte många alls som ville vara intresserade av att söka. Jag fick ett par vänner att söka året efter, men det var inte alls så många som jag kanske hade tänkt efter allt vad jag pratade om det här under mitt första år.
Mm. Jag tänker att det är ju åt bägge hållen någonstans att det finns en utmaning. Att det inte, man kan ju inte lägga allt ansvar på styrelsen heller och säga att det är deras fel att det inte kommer. Man måste ju ha folk som vill in i styrelsen också och vill kliva in i den rollen. Det är ju minst lika viktigt.
Och man måste ha tid att läsa på och vara engagerad också, tror jag. För det är inte bara, som många kanske verkar tro, att man åker på ett styrelsemöte så sitter man där och fikar i en och en halv timme och sen åker man hem igen. Utan det ligger ändå en del emellan. Det kan vara så att du behöver göra något projekt mellan mötena eller utreda någonting som ska diskuteras. Du behöver åtminstone vara påläst på det materialet som företagsledningen vill att styrelsen tar ställning till och vara med i företagets utveckling. Planer framåt och utvärdera det som har hänt. Så det är ändå kanske att det krävs lite engagemang att vara med i en styrelse.
Absolut. Jag tänker också att mycket av det som skrivs och diskuteras definitivt i media handlar ju nästan enbart om kvinnor. Som att kvinnor är mångfald. Ja. Men jag tänker att det finns ju så många andra sätt att se på mångfald också som jag ändå vill liksom lyfta fram. Nu råkar vi ha liksom en ung tjej just då som är kvinna som är med och pratar, men du är också ung och bara det är ju liksom ovanligt. Och jag tänker även när man pratar om etnisk bakgrund, språkliga erfarenheter, utlandserfarenhet från andra marknader och så vidare. Att mångfald är ett väldigt brett ord egentligen, eller begrepp att använda. Även om vi i Sverige är väldigt fokuserade på den kvinnliga aspekten just nu i alla fall. Margareta, vad har du för tankar kring hur man resonerar kring mångfald? Är det att man är väldigt fokuserad just på kvinnor hela tiden fortfarande?
Alltså jag tror att den här fokuseringen på kvinnor, vi har fått driva mångfaldsfrågan i styrelsearbetet. Och det är ju så också att det är väldigt lätt att se. Alltså det är, vi talar om den yttre mångfalden, män och kvinnor, det är lätt att se, det är lätt att mäta statistiskt. Så jag tror att det är lite enkelt att använda det som en slags pinne då, att vi driver mångfalden genom jämnare könsfördelning. Nu tycker jag dock att debatten i tidningen också börjar komma in på lite andra spår, som du säger, generationsfrågor. Man börjar titta på ålder. I vissa sammanhang har man då försökt att göra en begränsning att när man är 70 år så ska man kliva av, framförallt av börsstyrelser. Ett sätt då för att få in yngre och så vidare. Och även etnisk bakgrund. En del företag har ju löst det här mångfaldsfrågan genom att ta in en kvinna från utlandet. Mm. För då har de liksom två bonuspoäng där.
Ja. Och flugor är snällt.
Ja, precis. Så då tycker de att de har dels fått till det här med
gärna en ung också då.
Ja, har de tre poäng. Mm. Ja. För i statistiken än så länge så tittar man ju på könsfördelningen. Det har inte lyfts fram så mycket, i alla fall inte i media, några andra jämförelser, men jag håller helt med dig. Jag tycker snarare man ska tala om den här inre mångfalden, alltså kompetens och erfarenhet. För jag, Margareta, kan ju inte representera alla kvinnor. Det är ju helt omöjligt. Jag har ju min kunskap och erfarenhet och det jag har med mig, och Louise har sin. Så att vi två har ju helt olika erfarenheter, fast vi båda är kvinnor. Så det blir lite enkelt, tycker jag. Ibland kan jag bli lite så här, ja, men varför fastnar vi där? Samtidigt så håller jag ju själv på med detta och få in fler kvinnor och driver den frågan, för jag ser att där behöver vi fortfarande göra väldigt mycket. Så att, men mitt nästa jobb kanske blir mångfald ur andra perspektiv också. Sen tycker jag också det är den här definitionsfrågan, vad man menar med mångfald. Jag tycker ordet mångfald är lite tråkigt på något sätt. Diversity gillar jag egentligen bättre, för det säger mer. Men om man tittar på företag idag, hur man definierar mångfald, så är det många som enbart går på det här män och kvinnor och inte har med de andra begreppen. Men sen kan man utveckla det ännu mer och ha alltså ännu fler begrepp inom mångfald. Men det där har ju man valt lite olika i olika företag, hur man ser på det. Men jag tänker bara att man har någon som är lite olik dig själv, så har man faktiskt uppnått mångfald. Någon som absolut inte har precis samma bakgrund som du.
Mm. Ja, då sker det en massa utveckling.
Ja, det händer saker. Men sen är det ju... Ja.
Nej, jag tänkte att det finns ett annat perspektiv på mångfald. Och det är ju att hitta de som vill komma in i styrelsen. För det är väl en annan problematik, en annan utmaning. Att de som faktiskt saknas söker sig dit och aktivt vill vara med. Och jag tänker att det har naturligtvis med normen att göra också. Därför att vi inte ens tänker att det är möjligt. Därför det är ju ändå bara de där 50 plus gubbarna som har gått på handel som kommer att sitta i styrelser. Även de, fast jag skulle vilja när jag tänker efter vara med och tycker att det var roligt och jag vet att jag kan bidra, så kanske jag inte tar klivet. Att det är en utmaning i sig att öppna ögonen för alla de som kan vara med och bidra till mångfalden. Att ta steget och att aktivt söka sig. Vad tänker ni kring det?
Det är ju fortfarande så att man ska bli uppbjuden till styrelse. Alltså man ska bli rekommenderad. Mm. Och då är vi inne på det här att hur man då själv förbereder sig för styrelsearbete. Som Louise här har gått utbildning, tränat och så vidare. Men man måste också komma in i sammanhang där man blir valbar. Och där får man ju vara lite smart, tycker jag. Om man nu själv känner att man vill verkligen sitta i styrelse. Så får man ju vara lite smart och tänka, i vilka sammanhang ska jag berätta om det här? Ska jag lite marknadsföra sig, mig i och så vidare? Så att det är ju som du säger från båda håll. Om det nu är då kanske svårt för ägare och valberedning och så vidare att tänka då att man tar in kvinnor, så måste vi ju som kvinnor också pusha på och pusha varandra.
Ja, inte minst.
Ja, men har du tänkt på att sitta i en styrelse? Alltså tipsa varandra lite, som du gjorde också med dina studiekompisar. Så att där tycker jag att vi har alla ett ansvar faktiskt. Att se på varandra. Jag upplever inte att så många kvinnor har tänkt på det här att sitta i styrelse som en karriärväg. I alla fall inte först de kommer uppåt en 45-50 år och har gjort allt och tänker, vad gör jag nu? Och då har de inte de här nätverken för att komma in i styrelser. Och då får de jobba stenhårt med det. Och utbilda sig och så vidare. Så de måste göra det väldigt, väldigt snabbt. Och det tar lång tid att komma in i styrelser. Det är inte bara att säga, nu vill jag sitta i styrelse, så gör man det.
Nej,
det är inte som en vanlig rekrytering, en chefsrekrytering. Utan det här går andra vägar som jag inte riktigt förstår. Jag tror ingen egentligen förstår heller. Så här får man jobba på olika fronter.
Och då är ju det sättet som du kom in i styrelsen ett jättebra exempel på hur man kan göra. Att gå en annan väg. Det behöver inte vara den där formella vägen som man brukar. Och också att tänka att det är värdefullt att få in andra kompetenser. Att man kanske inte måste ha varit vd för ett bolag för att bidra till ett styrelsearbete. För att det är det som är normen, att du ska ha varit vd. Och får du bara en styrelse som är fullt av vd:ar, så säger sig självt att de kommer att tänka på ett visst sätt och inte ha alla de perspektiv som skulle ge nya idéer. Perspektiv som ifrågasätter beslut eller kommer med andra vinklingar och så vidare, som är värdefullt i alla former av beslutsprocesser. Vända och vrida och se på saker och ting på olika sätt. Och då tänkte vi kunde resonera lite kring kvotering. Det är en jättesvår fråga. Det finns ju inget tydligt svar på den frågan, om det är bra eller dåligt. Och det finns många åsikter, många tankar kring det. Så jag tänkte vi kunde bara reflektera lite kring det. Det är väldigt tydligt att några är kraftigt emot det, och det finns tydliga argument för det. Att man kanske inte kommer in i en styrelse på grund av sin egen kompetens, utan på grund av sitt kön. Och att det inte är bra. Det finns andra sidor som pratar mer om att, ja, men vi måste ju få en förändringsprocess. Vi har varit inne förut på det här med invanda beteenden, invanda beteendemönster. Och ska vi få en förändring i beteendemönster, så kanske man måste tvinga in det här nya beteendemönstret till att börja med. Kanske. Det är möjligt. Det finns olika perspektiv. Vad tänker ni?
Det är en jättesvår fråga, tycker jag. Och väldigt, väldigt laddad också.
Ja, det är, jag vet att den är laddad.
Men det jag generellt tycker, det är ju just som jag sa tidigare, att jag tycker att styrelsen ska spegla företaget på något sätt. Och det är väl kanske där jag står. Sen har jag svårt att uttrycka, jag har ju inte suttit i fler styrelser. Den styrelsen jag satt i var, som jag sagt, ganska ett praktexempel egentligen. Det var blandade åldrar, det var både kvinnor och män. Så för min del, den styrelsen funkade väldigt, väldigt bra. Och det är ju vad jag utgår från. Det tyckte jag var en välfungerande styrelse. Den kanske hade fungerat precis lika bra om det bara var kvinnor eller om det bara var män. Om det var bara unga eller bara gamla. Jag vet inte riktigt. Så där känner jag att jag står lite och väger mellan vad jag tycker. Jag vet nog inte riktigt. Men oavsett vilket så tycker jag nog kanske att jag ska spegla.
Att det är det som är det viktigaste. Att man har rätt kompetens också.
Precis. Mm.
Mm. Ja, det är en knepig fråga. Vad säger du, Margareta?
Ja, det är en oerhört laddad fråga som Louise säger. Det är svårt. Men sen man kan ju tala om kvotering, lagstadgad kvotering. Mm. Och man kan tala om kvotering. Mm. Och lagstadgad kvotering är en politisk fråga. Det får politikerna bestämma. Om de tycker att förändringen går för långsamt, då får de bestämma om det. Men alltså kvotering, att sätta mål. För mig är att kvotering, det är att sätta mål. Vi ska ha så här många, till exempel män eller kvinnor i ledningen eller i styrelsen. Det tycker jag det ska ju företagen göra. Vill man få till en förändring så sätter man, jag vet vissa företag, de säger vi ska ha 50-50 i ledningsgruppen. Och så har man det. Och det är inte så svårt. Som att sätta andra mål man har. Så ser man till att uppnå de målen. Och det kan ju också vara så att ägarna säger vi ska ha. Till exempel de statliga bolagen har ju uppnått det här utan några större problem. De har ju 49% kvinnor i styrelserna i de statliga bolagen. Så att, hur svårt kan det vara egentligen? Om man har ett mål och jobbar hela tiden mot det professionellt. Så uppnår man de här målen. Nu har ju då, på tal om lagstadgad kvotering, så har ju EU ett direktiv att fram till 2020 så ska man ha 40% kvinnor i börsbolagsstyrelser i EU-länder. Och där väntar vi ju nu då på Sveriges reaktion på det här, för att nu ska varje land reagera på det här direktivet. Hur kommer man att göra? Hur kommer man att nå det här målet och vilka sanktioner kommer man att införa i varje land? Så det är jag väldigt spänd på. Det har man det här året på sig. Och vissa länder har ju nu gjort en regelrätt lagstadgad kvotering. Till exempel Norge har ju haft det i många år. Frankrike, Tyskland delvis har infört kvotering. Spanien, Island och ytterligare något land säkert som jag inte kommer ihåg. Men det är inte så att man har sagt att det ska vara från nu, utan det är också det här att man har det på sikt. I Frankrike till exempel ska man ta det stegvis. Och det kanske är klokt för deras del då. Men på det här sättet så hamnar vi ju också i Sverige i en omvärld där vi tillhör EU och ska följa EU-direktiv. Så att nu tas de besluten där.
Och då påverkas
så då påverkas vi ju av det. Men sen ska vi komma ihåg att kvotering enligt lag då, det gäller ju börsbolag.
Mm. Precis, jag tänkte precis komma in på det, för det är också ett perspektiv som kanske inte lyfts fram så mycket. Och det finns ju de som propagerar för att vara fokuserade på börsbolagen utan att diskutera liksom resten av samhället och alla andra organisationer, stiftelser, fackliga organisationer, politiska partier och så vidare. Och då finns det ju också de som argumenterar för att om man ska lagstadga någonstans, då måste man göra det överallt. För att faktiskt uppnå mångfald och att uppnå en balans i alla former av styrelser. Inte enbart inom börsbolagen, för att de är trots allt en väldigt liten grupp om man ser till helheten.
Mm. De står ju för mycket pengar och arbetstillfällen och omsättning, men antalet är ju inte
precis
så många.
Jag tänker lite grann på det här med det invanda beteendet då, att om det finns fler arenor att öva sig på ett annat beteende, så är det väl också positivt. Men det pratar man inte lika mycket om. Varför tror du att det är så? Att man är det just att det är makt och pengar? Det är därför det blir så.
Alltså det är väl där man kan påverka från samhällets sida. De privata företagarna, de är ju, man talar ju mycket om äganderätten. Mm. Det är ju där alliansen har lyft fram sitt argument då, emot lagstadgad kvotering. Mm. För att ägarna ska få bestämma hur de vill driva sina företag och så vidare. Men så att jag tror att det är svårt. Det är samma med koden för bolagsstyrning. Mm. Den är ju till för börsbolagen om de vill följa eller välja att inte följa den. Nu har ju den dock spilt över, tycker jag, på småbolag. Man har, och även på föreningar har jag sett, att man har sett vad står det i koden, ska vi också göra det så i vårt företag. Så det är väl någonstans där det börjar och sen så spiller det ner och man har dem som förebild kanske. Jag otroligt svårt att påverka de mindre bolagen i den här frågan.
Ja. De mindre bolagen kanske man mer ska påverka till att faktiskt ha en styrelse. Mm. För så är det faktiskt inte väldigt många bolag. Det är väldigt många små företag som har en pappersstyrelse. Mm. Och ha en pappersstyrelse som är könsjämn, det kanske inte säger lika mycket som att ha en styrelse som faktiskt arbetar aktivt.
Precis. På de onoterade bolagen i Sverige så ligger ju då fördelningen på 20% kvinnor i snitt. I börsbolag ligger den på någonstans mellan 22-23%. Så att idag så finns det ju ändå fler kvinnor i börsbolag än i de privata, onoterade då. Sen skiljer det sig oerhört mycket från bransch till bransch.
Naturligtvis.
Byggbolagen till exempel, byggbranschen, där är det 9% kvinnor. Mm. Så att det är ett stort spann mellan branscher. Och det kanske snarare där man ska jobba än över hela fältet. Eller som du säger, Louise, att man ska få företagen att ha styrelser, ha kloka personer utanför sig själv.
Det är jätteintressant och man kan vidarevända på det här ämnet på så många olika sätt. Men jag tänker att många som lyssnar på det här och kanske får helt nya idéer, nya tankar med att kunna lyfta in andra personer med en annan bakgrund, med andra erfarenheter och kanske våga lite grann utan att ta klivet fullt ut, kanske som i ditt fall Louise, med att ha en praktikant i styrelsen under en period som får vara med som bollplank. Har ni några råd eller tips som andra som lyssnar på det här avsnittet kan ta med sig om de vill börja öva sig i det här lite ovana beteendet? Margareta, vad säger du?
Jag går ju tillbaka till ägarfrågan. Jag är väldigt mycket inne på den och att ägarna ska våga och vara modiga. Och om man inte ens tänker styrelse så tänk, ta in en klok person. Någon du känner, någon du har förtroende för. Och prata om ditt företag och få goda idéer. För att det är inte så att du som ägare kan allt och kan förstå allt. Det är ingen av oss som kan. Så att var lite ödmjuk inför det här fortsättningen av företaget och hur man ska driva sitt företag. Och ha en klok person att bolla idéer med. Då får man jättemycket tillbaka. Mod är jag ute efter.
Mod. Öva sig i bordet.
Öva sig, ja.
Utanför komfortzonen.
Utanför, ja, helt rätt.
Vad säger du, Louise? Har du något råd och tips från ditt perspektiv?
Ja, jag skulle önska att fler företag vågar ta in, kanske som ni säger, en praktikant. Och det är ju faktiskt så att man, har man inte valt in någon, då kan man också avsluta den bekantskapen eller vad man säger som styrelsepraktikant ganska omgående. Det behöver inte vara en årsstämma, utan prova. Men jag har inte upplevt att någon av dem som har varit med i projektet där jag var med har stött på några större problem, utan alla har varit väldigt, väldigt positivt välkomna i styrelsen och det har fått väldigt mycket beröm och att företagen känner att de får tillbaka någonting också. Det är inte bara studenterna i det här fallet som har fått någonting, utan även företagen har fått tillbaka. Så våga, jag är inne på det också, våga prova. Det värsta som händer är att man får helt enkelt byta ut den i styrelsen och det är ju, kommer man tillbaka till ägarna, det är ju de som avgör.
Ja, superspännande. Jag tänker att det finns massa bra idéer att ta med sig. Men jag tänker just modet tar jag med mig från det här samtalet mycket. Att våga bryta mot de här normerna och att testa. För det är precis som du säger, Louise. Jag menar, det värsta som händer är att man inte, det funkar inte. Men då provar man någonting nytt. Men att det är inte en omöjlighet på något sätt att faktiskt testa utan att nödvändigtvis faktiskt lyfta in någon permanent i en styrelse på så ett stort kliv.
Det jag tar med mig som jag tycker är superviktigt, det är att hitta goda förebilder och att snarare jobba med uppmuntran än, alltså snarare morot än piska om man säger så. Jag kan förstå att kvotering kan vara ett sätt att få en process att gå snabbare. Men det känns ju betydligt mer lustfyllt att lyfta fram goda exempel och visa vilken potential, vilka möjligheter som finns med mångfald och med ett annat tänk än det som är normen just nu. Och att vi alla har ett ansvar och en möjlighet att lyfta fram de goda exemplen. Titta vad som hände, vad häftigt det här var, vilka möjligheter som öppnades. Det tar jag med mig.
Stort tack för att ni var med oss här idag i det här samtalet. Det var superspännande. Stort tack Margareta Meld och Louise Torstensson.
Tack så mycket.
Tack.